Kapitel 2. Belgrad. Måndagen den 17 januari 2011. Klockan är 2 på eftermiddagen. Det lilla planet har just landat på Belgrads flygplats, Nikola Tesla, när jag tar fram min iPhone för att slå på den. Det visar sig att den inte har varit avstängd under flygresan. Skamset låtsas jag sätta igång den. Flera sms. Ett från Milan. Han skriver att han är på plats för att hämta mig. Något jag inte hade bett honom om, men inte heller bett honom att avstå från. Det vet jag att han skulle uppfatta som fräckt. Jag svarar att jag ska bara plocka upp resväskan och sen komma ut. Det är knappt jag känner igen honom. Han har verkligen magrat. Han bröt vänster arm när han åkte skidor med sina två söner i Österrike några veckor tidigare. Han har inte heller kvar sitt getskägg och inga livvakter. Bara en smalare Milan och hans lilla handväska. I skinn såklart. Jag tittar mig omkring. Många andra män har likadana väskor. Den seden har inte brutits i Serbien. Vi hälsar, jag tar honom i hand och vänder mitt ansikte mot solen. Jag stannar upp några sekunder för att njuta av dess värme. Han skrattar. Ni har inte haft mycket av den varan på länge, va? Hans bil, en stadsjeep, är splitterny och innehåller alla tillbehör som finns att köpa för pengar. Klädseln är trivsamt mjuk i svart skinn och glänser, som allt annat i bilen, i kapp med Milans vita tänder, säkert nyblekta, och hans dyrbara klocka. Men hans ögon har inte samma intensitet. Det är något som fattas. Kan det vara anklagelserna om inblandning i helikopterrånet? Bara några dagar innan hade en serbisk tidning återciterat svenska poliser som påstod att de visste att Milan var delaktig i det spektakulära rånet. Det är en del av det. Av sanningen. Av det som bekymrar mig. Av det som malt i mig den senaste tiden. Säger han och tittar rakt fram. Känns som om han inte vill att jag ska kunna se honom i ögonen medan han berättar om sina familjeproblem. Han säger att den senaste tidens jakt på honom har rivit upp sår och tärt på hans äktenskap. Resten av det han berättar lovar jag att inte skriva ner. Det vill han ska stanna mellan oss så länge. Det är ett svartsjukedrama med många sorgliga ingredienser. Han kör mig genom stan från den nya delen av Belgrad till den äldre. Han diskuterar såväl storpolitik som svensk och serbisk inrikespolitik. Han är väl insatt. Milan är ett nyhetsfreak och följer flera medier samtidigt. Han ägnar flera timmar om dagen åt att införskaffa nyheter. Telefonen eller telefonerna avbryter oss oavbrutet. Ibland svarar han, ibland inte. När han trycker på den gröna knappen avhandlas affärer i Sverige, Serbien och på andra platser i världen. Han har mycket på gång. Han får mig att lova att inte berätta om affärerna heller. Men så skakar jag på huvudet och utbrister att det inte var någon mening med min resa om jag inte får skriva det som jag upplever med honom i Serbien och Bosnien. Vad är det då för mening? Han lovar då att han ska svara på alla mina frågor, så gott det går. Men han vill att vi väntar lite med intervjun. Han vill först ha ett samtal off the record. Om livet, om kärleken, om barnen, affärer, vänner. Jag tar av mig den osynliga journalistvästen. Försöker i alla fall. Vi kommer fram till en lyxkrog. Två män med orangefärgade jackor går fram till oss och öppnar respektive bildörr. Milan hälsar artigt, utbyter några fraser. Han skrattar, de skrattar. Jag ler. Han överlämnar bilnycklarna och leder mig in på krogen. Väl inne möts han av flera anställda. Han är ett välkänt ansikte. En omtyckt stamgäst. Menyn öppnar han inte, den kan han utantill. Vi äter kött och kyckling, lite bröd, inte för mycket kolhydrater, får och getost och en sallad av säsongens grönsaker. Lägg undan telefonerna, ber han mig. Jag gör det, han gör det. Sen kommer en utläggning om hans framtidsplaner som får mig att svettas. Det är en annan bok. Han säger att han verkligen gör allt för att lägga sitt gamla liv bakom sig. Att han till exempel lugnt och välplanerat har slutat umgås med alla kriminella som var hans första umgängeskrets i Serbien. De som inte har dödats, vill säga. För 11 av dem jag träffade tillsammans med Milan första gången jag var här för att intervjua honom 2004 har mördats. Därför har han inga livvakter. Det låter paradoxalt, men han förklarar: han har inga dirty business och han har inga fiender. Han har inte heller vänners fiender. Han har inte ett sånt umgänge längre.